Det här är politikens frågepodd.
Den här veckan om politiska vildar.
Ställer jag frågan tredje gången, jag tror många tittare vill veta.
Fast jag tror inte att det är den viktigaste frågan.
Nej, men om jag tror det.
Veckans fråga tror jag egentligen handlar om Amineh Kakabaveh. Men frågan är lång och nämner inte hennes namn.
Hej politiken, en fråga angående politiska vildar. Hur har det diskuterats tidigare? Har det varit uppe för debatt huruvida det systemet fungerar bra eller dåligt? Och är det rimligt att en politiker som blir invald under ett parti för att sedan hoppa av någon anledning blir politisk vilde och sen får oproportionerligt inflytande över vissa frågor? Tack.
Jättespännande fråga tycker jag.
Alltså visst handlar frågan,
jag tyckte att du var dissig.
Om, ja men den handlar ju om Kakabaveh. Här är någon som är, tänker jag mig, lite upprörd.
Absolut.
Alltså, de senaste turerna i riksdagen.
En enskild ledamot som har avgjort tre statsministeromröstningar. Ja. Eller två statsministeromröstningar och en misstroende votering mot Morgan Johansson.
Och eventuellt satt det största säkerhetspolitiska beslutet på 200 år i någon slags form av orimligt värdelöst läge.
Jag vet inte om man ska lägga det just på henne eller på övriga riksdagsledamöter, men i alla fall, vildsystemet har ju diskuterats väldigt mycket de senaste åren, eftersom Sverige har haft rekord i antal vildar sedan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Men om man går tillbaka lite i historien så kan man säga att till en början så var ju vilde liksom lite mer normaliserat, eller hur?
Ja, jag skulle gå så långt så att jag vill hävda att i princip alla var ju någon form vildar från början i riksdagen. Alltså för man var vald på sitt personliga mandat.
Mm, och själva ordet har i alla fall använts sedan andra hälften av 1800-talet och användes då för de som satt i andra kammaren och som stod helt utanför partierna. Som alltså bara representerade sig själva. Man kunde också ha beteckningen vilde. Man kunde kalla sig för vänstervilde. Det är ett ord vi har hört rätt mycket om Amineh Kakabaveh nu.
Ja.
Man kunde kalla sig högervilde eller socialistisk vilde. Och då kunde det vara ens officiella partibeteckning. Idag kan man ju inte...
Det var inte alls negativt.
Nej, det var
ingen negativ klang på det
sättet.
Kändes
lite härligt.
Ja. Det var ju också, för partier var ju inte partier på det sättet. Det var ju mer gäng. Alltså så här, några gubbar som satt i ett visst hörn av riksdagens sammanbindningsbana och fikade med varandra. Och några satt i ett annat. Och sen bara, nej, nu tröttnar jag på ert snack, jag går över till andra gänget. Och då bytte man parti i princip.
Ja, men idag har man ju partibeteckning streck. Det är ju bara ett streck. Och så sitter man, tydligen berättade vad producent Martina, det visste inte jag, men man sitter i en egen del av riksdagshuset. Man har en liten vilde korridor. Just nu är de ju två, det är ju också Roger Richthoff från gamla Sverigedemokraten.
Just det.
Men...
Hur har det här diskuterats då?
Jo, har vet det? Du. Det här har diskuterats, som jag sa, väldigt mycket de senaste åren. Sverigedemokraterna har till exempel förespråkat att man ska kunna tvinga bort vildar. Det har också kommit flera motioner från andra partier om detta, eller på detta tema.
Men man kan ju, får jag hejda bara? Alltså, ja. Man förstår ju att det är Sverigedemokraterna som driver hårdast möjligheten att sparka vildar. För tittar man på deras lista, den är ju helt absurd. Hur många det är.
Samtidigt så kan man ju säga att Sverigedemokraternas första riksdagsledamot var ju en vilde. Det var ju Sten Andersson, gamla moderaten, som hoppade över och gick till SD.
Så de borde vara glada för
de har ju ett arv, så att säga.
Alltså bara men, William Petzell, Margareta Gunnsdotter, Anna Hagwall, Patrik Reslow, Hanna Wig, Stefan Nilsson, Olle Fälten, Pavel Gamov, Jeff Ahl, Mikael Jansson, Roger Richthoff. Jag får det till 11 tror jag.
Mm, en gammal partiledare i det gänget också.
Alltså det är ju i princip ett eget parti.
Mm, det är ett eget parti.
Som har lämnat Sverigedemokraterna.
De heter Alternativ för Sverige. Men i alla fall, det har också skrivits flera motioner på det här temat av enskilda ledamöter. Så konstitutionsutskottet har behandlat frågan ganska många gånger. Men man har alltid landat i att man vill inte lagstifta kring det här. Alltså... alltså resonemanget landar alltid i att det skulle strida mot liksom någon slags grund i det svenska valsystemet och synen på att bli vald.
Ja.
Du är inte skyldig att representera ditt partis åsikter. Tvärtom har du ju frihet. Du är ju vald på ditt personliga mandat.
Mm.
Så trots att det här då har kommit flera motioner, utretts flera gånger, så har man alltid landat på samma sätt. Alltså det är inte aktuellt att lagstifta kring det här. Men man har ju gjort några mindre grejer.
Okay.
Det gjorde en riksdagsöversyn.
Du säger det som att en självklarhet.
Ja, men det,
det är nytt för mig.
Jag förstår. Mm. Men det har varit en stor diskussion. Det har rapporterats mycket om det. Men jag ska förklara för dig. Riksdagsöversynen som gjordes för några år sedan, 2019, den tittade också på den här frågan ur flera olika aspekter. Kom då fram till, alltså man gjorde två stora förändringar. Det ena som ganska nyligen har trätt i kraft. Det ena är att om du är en vilde som skolkar.
Alltså typ, som inte kommer på möten. Eller vad, typ, hur definierar man skolk?
Som inte voterar i riksdagen.
Okay.
Typ Liberalernas... vad heter hon? Emma Karlsson Lövdahl.
Just det.
Hon som hoppade av. Hon fick ju... dubbel ersättning, blev arg på sitt parti, hoppade av men satt kvar i riksdagen tills hon kunde casha in en riktigt bra riksdagspension.
Det var hon liberalen som såg riksdagen som en finansiering av ja, sin tillvaro.
Men det har ju också funnits Jimmy Åkessons svärmor som ju bedrev någon form av skönhets- eller skönhetssalong tror jag det var.
Ja.
Massagesalong. Och liksom levde på riksdagspengarna.
Alltså, men det hon kan... hade ett heltidsjobb så att säga, så hon hann inte vara i riksdagen.
Hon drev väl näringsverksamhet tror jag.
Ah.
Men det, jag är lite osäker på detaljerna, men det var en stor debatt kring det. Det kan man inte längre göra. Det var en ändring som kom till i den här översynen.
Så att om du också till Jimmy Åkessons försvar säga att det är inte hans värmo längre.
Nej, han har separerat.
Eller hur? Det
från
jag tycker, Eriksson. Det tycker jag ändå ja, behöver nämna.
Absolut. Ja. Men nu måste man ha 40% i närvaro för att få ut sitt riksdagsarvode.
Ja.
Och detta kom till, det kan man ju tycka är lite, men detta kom till för att komma åt hemmasittarna.
Ja, det är inte som, det är inte som i grundskolan nu för tiden, där man ofta bara får ha 10 frånvarodagar på ett läsår.
Ja, nej, så är det inte, nej, i riksdagen.
Det är inte så hårt.
Det andra som har hänt är att man nu mer utesluts ur utskotten när man är vilde. Så var det inte förr, utan då hade man faktiskt kvar sin utskottsplats om man inte lämnade den frivilligt, eller sin plats i OSSEs parlamentariska församling eller EU-nämnden eller vad man nu hade för uppdrag.
Alla riksdagens organ. Det gjorde det ju också svårt praktiskt förr i tiden. Alltså för i utskotten så är det där man dels förhandlar men klarlägger hur ligger majoriteter och minoriteter till här.
Ja.
Och då fanns det ju många tillfällen man inte riktigt kunde få reda på det.
Men det finns ju en del då, som till exempel Karin Svensson Smith som lämnar Vänsterpartiet och gick till Miljöpartiet, eller Patrik Reslow som lämnar Moderaterna och gick till Sverigedemokraterna. Då förändrar man ju faktiskt mandaten i riksdagen, då blir ju ett annat parti större.
Ja.
Och det kan man ju förstå att folk reagerar på, men det är helt enligt reglerna. Enligt den här riksdagsöversynen också, de tittade ju också på alla andra europeiska parlament och vad som gäller där, och det ser i princip likadant ut. Alltså du blir inte av med din, med något undantag så får du sitta kvar i riksdagen trots att du lämnar partiet eller i parlamentet.
En aspekt av det här är ju att vända lite på steken. För hela den här frågeställningen och det vi diskuterar nu utgår ifrån att de som blir vilda gör någonting fel. Någonting galet. Ett annat sätt att vända, och alltså nu i det här fallet säger då Amineh Kakabaveh har gjort, ja, det är någonting dåligt som hon gör när hon utövar makten som hon har med att ha det.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win. And also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Avgörande mandatet. Mm.
Det är en svår balansgång det där, alltså, för man brukar ju också bli kritiserad om man följer partipiskan för mycket.
Ja, och ett annat sätt att bara vända bevisbördan är ju att säga, varför klarar inte partier, och ganska många här, av att hålla sina ledamöter inom sitt hägn, så att säga? Mm. Varför gör ni inte tillvaron tillräckligt attraktiv för de här individerna att faktiskt fortsätta representera ert parti?
Men det är ju ungefär det som konstitutionsutskottet landar i, även om de inte uttrycker sig på exakt samma sätt. Men att det är partiernas ansvar och upp till partierna. Sen har det ju funnits olika förslag på att man till exempel ska skriva under en då intern kandidatförsäkring där man lovar att lämna sin plats om man också lämnar partiet. Sådana förslag finns också.
Vi har flera partier också.
Det behöver man inte följa såklart. Det är ju inget... utgår jag ifrån att det inte kan vara något slags
stämd.
Juridiskt bindande. Men det finns faktiskt en, alltså kommunalt så finns det också väldigt mycket vildar. Skulle man dra listan på kommunala vildar skulle det ju se helt annorlunda ut. Där finns det ju också problemet med att vissa partier ibland får, de får fler mandat än vad de har personer som kan besätta dessa mandat. Så att det står tomma stolar av det skälet.
Det är det vi kallar ett demokratiproblem som vi sällan pratar om.
Och det man nu, man införde efter grundlagsutredningen 2008, en möjlighet för kommuner att själva införa ett extraval mellan perioderna.
Oho.
Så att en kommun som är politiskt förlamad på grund av för många tomma stolar eller för många politiska vildar kan hålla ett extraval.
Spännande.
Jag vet dock inte om det har gjorts, men nej, möjligheten finns. Så mycket med konstitutionen som är spännande.
Men det finns ju också några riktigt färgstarka vildar historiskt. Alltså jag menar, Amineh Kakabaveh har ju...
Hon måste ju vara den mäktigaste vilden.
Det kan man ju hävda, men det är ju inte så mycket i egen kraft egentligen, utan det är ju situationer som har uppstått
där. Absolut. Man så att säga, det beror ju på den parlamentariska
framåt till att få den positionen. Men en som nog var viktigare egentligen, för Amineh Kakabaveh har ju inte avgjort några stora sakfrågor.
Nej, alltså hon har avgjort vem som är statsminister i Sverige. Alltså ja, det är ändå relativt viktigt.
Det är inte oviktigt, jag vill inte liksom ta ner det. Men Ture Königson, som inte var vilde men blev det för att han röstade mot sitt parti, Folkpartiet, i pensionsfrågan.
Just det, klassisk vilde.
Ja, det är ju, alltså han ville ju inte vara det. Utan
de blev flesta, han utesluten?
Han blev ju utstött, tror jag är rätt ord. Mobban. Trakasserad efter det där. Det är ju så att säga åt andra hållet. De flesta vildar tar sig själva ut som vildar och vill liksom vara det. Liksom smäller i dörren och säger nu skiter jag det här.
Men att inte följa partilinjen, eller tänk de där miljöpartisterna som inte följde partilinjen och inte gick på riksdagsgruppens möte utan hade sina egna möten. De var ju egentligen inte formellt vilda till en början, men
Men de agerar ju som vildar, eller ännu svårare för ett parti kanske. Att, ja, de går inte att ha någon slags kontroll över, men vi vet inte vad de håller på med. Men de säger ändå inte att de är vildar och inte företräder oss. En annan som jag är ytterst förtjust i är ju när det enda fall, tror jag, är ju när vildeskapet har gått i arv.
Mm-hmm.
Att det är som att det finns i blodet, i släkten Wåhlin. Alltså Lars Wåhlin, som satt först för Junilistan i EU-parlamentet, lämnade ju under mandatperioden och blev kristdemokrat. Och hans pappa Nils Wåhlin, han i riksdagen företräda Bondeförbundet, Högerförbundet och till slut från 1928 bara sig själv som vilde då. Och det här är...
Det låter ju lite som Gudrun Schyman, eller?
Ja, Det är inte alls olikt. Hela den familjen var ganska rivig, får man nog säga. Alltså ett annat barn till Nils Wallin var ju Ulla Lindström, som var socialdemokratisk statsråd.
Just det.
Och har skrivit de absolut bästa biografierna inifrån politiken. Det är hennes dagböcker från regeringssammanträden på 50- och 60-talet i princip. Med väldigt lite korrigeringar. Det är ganska osensurerat och väldigt livligt. Rivjärn, hela släkten Wallin. Någon borde skriva en bok om dem, tänker jag. Men när vi läste lite på inför den här svåra frågan. Så jag lärde mig något helt nytt.
Berätta.
Alf Svensson var ju första kristdemokraten i riksdagen.
Mm, han kom in på ett...
Han kom ju in på en kartellbildning.
Just det,
med Centerpartiet när det gick uruselt.
Han kom inte in på 12%-spärren, nej.
Nej. Nej, utan det gick ju skitdåligt för Centerpartiet och Torbjörn Fälldin. Och för att då inte förlora ännu mer så gjorde man en kartellbildning. Så man tänkte att vi får de här 2-3% kristdemokrater.
Att ingen har gjort det med Liberalerna, det är en gåta.
Det är kanske så att de andra partierna vill att Liberalerna ska åka ut. Skulle vara en möjlig förklaring. I vilket fall, det där är falskt. Den första kristdemokraten i riksdagen hette Dagmar Hörlin. Hon var moderat riksdagsledamot, men lämnade som vilde 1968. Satt hon bara som vilde några månader i och för sig. Men hon gick med i KDS och blev på det sättet den första KDS-aren i riksdagen. Det här är ju inte ovanligt med politiska vildar, det här mönstret. Sen lämnade hon förstås också KDS. För hon blev skitsur vart efter på att de övergav den sanna mörkblå, djupkonservativa värde- och socialkonservatismen och blev ett parti som alla andra.
Men jag måste då fråga en sak. Alltså, det fanns ju en del vilda på 90-talet under Ny Demokrati. Alltså om man pratar enkammarriksdagen då. Om vi pratar liksom modernt.
Ja, det kan vi hålla oss till.
Ja, men då, det har ju liksom blivit fler och fler. Det är det jag far efter.
Ja.
Man slog ju då rekord under förra mandatperioden med de här avhoppade SD-arna. Också någon miljöpartist. Men jag undrar, är detta ett SD-fenomen då? Eller är det vår narcissistiska samtid? Att man bara, nej men jag känner mig kallad till något högre än att följa den här partipiskan. Jag kan inte ägna mig åt detta. Jag måste... Kommer vi se fler vilda för att det passar med Instagramkulturen?
Alltså, jag tror inte kanske vi kommer se fler vilda. För det där är ju absolut en faktor, tror jag, som spär på liksom personvalskampanjer generellt. Hela det som du kallar vårt narcissistiska samhälle. Det ser man
Nej,
ju.
Samtid.
Okej, okay. Inte samma sak. Ah, ja. I vilket fall, det driver naturligtvis på. Å andra sidan, så det som kanske håller tillbaka är ju att Sverigedemokraterna, som ju verkligen har rekord i politiska vildar, successivt konsolideras som ett vanligt parti där det liksom inte finns mer vildar att plocka.
Alltså, tror du det verkligen?
Nej, man blir ju överraskad hela tiden. Det kommer någon till. Men hur många sverigedemokrater är det som egentligen vill vara med i Alternativ för Sverige?
Nej, men det jag menar, det har ju också att göra med en partikultur och hur bred kyrka eller hur högt i tak man har i partiet. Alltså, det är ju, delar av detta beror ju på partiledningens aktiva intresse av att kväsa alternativa maktbaser i partiet.
Ja, och då är ju,
och då tänker jag att det, alltså, man har haft sin rikslista, man har vettat sina kandidater väldigt hårt, mycket hårdare än andra partier, ändå hamnar man i den här situationen. Tala inte det, för att det ändå är ett problem som kommer fortsätta.
Jo, det gör det ju. Men det som kan hända här framöver är ju också ett partiledarskifte. Alltså, jag menar, hur länge...
När Henrik Winge tar över.
Hur länge ska Jimmy Åkesson vara partiledare?
Eller Louise Eriksson tar över kanske.
Eller någon helt annan. Men det kommer ju förändra hela den ledningsstrukturen i det partiet. Och kanske göra att det liksom blir inte lika toppstyrt. Och det paradoxala är ju att mindre toppstyrning skulle ju kunna leda till färre vildar. Alltså att våga
tro
och ge tilltro till riksdagsledamöter istället för att bara hålla dem i så kort koppel som möjligt.
Spännande tider framför oss. Är absolut. Vi klara? Har vi svarat på frågan?
Ja, men det har vi.
Själva moralaspekten, om detta är rimligt eller inte, det tänker jag att vi lämnar till lyssnaren att avgöra själv.
Ja.
Men så här ser det ut i alla fall.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Så är det.
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent var Martina Pierrot, ansvarig utgivare Anna Careborg.